Välkommen tillbaka till studion med Ola och Dag. Dag två på Tech Days 2015. Gårdagen var full med massor med spännande sessioner, massor med spännande livesändningar naturligtvis och massor med spännande saker här i montrar och så. Jag tror aldrig jag har varit med om så många olika spel i montrarna, eller hur Joakim?
Nej, man kan gå runt hela dagen och bara spela flipper, golf, det var något bilspel, löpband, fotboll.
Chris, har du inte provat den där hoverboarden? Eller nej, inte hoverboarden, vad heter
den där Segway-liknande prylen? Nej, det har jag inte. Jag tror att det kan potentiellt uppstå problem om jag gör det. Min balans är inte riktigt den borde vara.
Men du kitesurfar väl?
Ja, fast det är en viss skillnad att stå bakom en kite på vatten jämfört med att åka runt på en magisk pryl med två hjul.
Ja, just det, för då hålls man ju uppe av
precis.
Kiten. Ja, jag vindsurfar, då måste man ju kunna hålla balansen. Det är en viss
skillnad. Ja, jo, nej, men det är ju som med folk som håller på med gamla saker.
Men det är därför så bra att jag med gåstavar, det funkar ja, i alla
ja,
väder.
Precis. Då har man ju dubbla balanspunkter.
Ja, men jag ska fundera med skridskor sen åtminstone.
Och är man vaken nu kan man snabbt lista ut vilken ålderskategori vi befinner oss i. 30, 40, 50. Ja.
Men innan vi börjar prata om vårt lite aschermys, hur upplevde ni gårdagskvällen? Chris, var du här?
Jag var här en stund. Det var jättetrevligt. Ja. Det var intressant att prata med folket som var här och diskutera lite grann. Det blev väl i och för sig lätt så att talarna som inte träffas, de internationella talarna och de svenska talarna, tenderar att klumpa ihop lite grann och prata. Men det var kul.
Tyckte du Dan var kul över hur han du ser några sessioner?
Jag var faktiskt på fler sessioner än jag brukar vara. Jag brukar aldrig gå på sessioner överhuvudtaget. Men
du var på din egen också va?
Jag var på min egen, ja. det är en bra början. Jag tror jag var på alla slottar utom en, utom den precis innan min egen. Så ja. Det var bra.
Chris Klug alltså. Vem är du? Oj, det var en svår fråga.
Ja, det var en existentiell fråga på en dålig dag.
Det är så här, nu känner jag mig som Malou von Fivers, eller vad heter hon?
Ja. Vem är jag? Azure-utvecklare, eller .NET-utvecklare, gjort i 15 år någonting. Jobbar på ett företag som heter Novatrox, där vi jobbar med både verksamhetssidan och utvecklingssidan. Så vi får se båda delarna med lite business intelligence och massa arkitekturdelar, vilket är extremt intressant.
Och du hade ju en presentation igår som hade om cloud economy, eller cloud architecture.
Cost-oriented architecture hette den.
Så vi kommer säkert att prata lite mer om den. Yes. Joakim, hur tyckte du gårdagen va?
Jag tycker gårdagen var bra. Det var lite spännande att köra tillsammans med dig innan keynoten. När man har tomma stolar framför sig så är 2000 stolar liksom ingenting. Men när det sitter folk på alla, då är det lite svettigare. Men det gick ju bra.
Så Joakim Neslander, vem är du egentligen?
Jag är Azure TSP på Microsoft sedan ungefär ett år tillbaka. Och innan dess jobbade jag med datacenter som datacenter TSP. Och då hade jag Windows Server, alla roller och features, System Center, alla programvaror som är med där. Och så hade man lite Azure. Och när jag bytte då till Azure TSP, då fanns det fem olika produktområden i Azure. Så jag tyckte att jag gjorde värsta kapet. Och nu kommer det ju tre nya i veckan, så nu det är inget kap längre.
Hej Magnus, hey. Försov du dig?
Nej, inte alls. Det var ju keynote nu.
Ja, men klockan är vi...
Klockan tickar, ja, vet du.
Ja. Exakt, jag stod där inne och letade efter dig.
Nej, nu är jag överdriven. Du, hur tyckte du dagen var igår, Magnus?
Alltså, det var ju jättebra igår. Ja. Jag var ju sig lite lätt insnärd i min egen hjärna ett tag under gårdagen eftersom jag hade två presentationer själv. Och jag blev lite lätt så här. Jag pratar med folk, men jag har liksom inte riktigt lyssnat. Men sen när det släppte så kände jag efter och tyckte liksom, det var ju en grymt bra dag igår. Det var det verkligen.
Och vem är du, Magnus Mårtsson? Vi ställer den här väldigt öppna frågan just nu. Lite Malou von Sivers.
Exakt. Men om du ställer det på det viset så är jag nog, just nu är jag nog mest så här egenföretagaren Magnus Mårtsson. Det tror jag.
Och Azure snubbe.
Ja, eller såklart. Men det är ju min business liksom. Vad gör jag i mitt företag? Jag är Azure då. Azure snubben.
Vi har ju kallat det här lite Azure-mys. Jag vet faktiskt inte vilken ände jag ska börja riktigt.
Nej,
det är som alla bra snören så finns det två.
Ja, alltså, vi, precis som du nämnde, det finns ju oerhört mycket tjänster. Om vi kan få upp den här bilden på livestreamen. Den här är ju lite implementerande, eller vad heter det? Eller hur?
Ångestframkallande.
Ja, faktiskt, jag håller med. Det finns många fina ord, men ångestframkallande tror jag vi kan enas om.
Varför, Joakim, varför tycker du att den är det? Eller?
Nej, men jag, Jag är ganska gammal som är inne på det här med windsurfing eller gåstavar. Men med 20 års erfarenhet kan jag säga, jag kan kolla på den här bilden och så här. Jag kan allt om infrastruktur. Men 70% av den där fyrkanten har ingenting med infrastruktur att göra. Jag satt just och funderade sig, vad fan är skillnaden mellan queues och service bus till exempel?
Ja, men det vet man.
Det är en sån här ögonundersökning. Den här bilden är så här, läs på nedersta raden.
Ja. Men det blir ju skrämmande, alltså, om man inte visste något
närmast, om det. Chris, hur skulle man närma sig den här bilden nu? Vi alla har ju varit ute och träffat riktiga kunder som verkligen använder det här. Det här är väl ingen bra bild att börja med?
Nej.
Baseballträ.
Ja, precis. Jag är lite nöjd att jag började med det här för 6 år sedan eller någonting och hade bra mentor på det. Och då fanns det ju, som du sa, lite färre boxar.
Ja.
Det är ju mycket lättare att ta till sig en box i taget. Hade jag sett den där idag så hade jag nog börjat gråta, sprungit åt andra hållet, blivit munk, börjat meditera i Tibet istället och gett upp hela IT-branschen.
Så här är det också att varje fyrkant som man ser här har ju kanske 25 olika sidor på MSD:n eller tecknet som man måste läsa för att förstå. Mm. Och då blir det så här 25 sidor av 48 fyrkanter. Man har ju att göra liksom till nyår.
Och så kommer det 25 nya i timmen ungefär.
Exakt.
Här sitter man nu liksom med den här bilden. Vi som då lite, så här, lite gamla i Azure-gamet, som var med liksom när Azure var en baby, då var Azure så här, tre saker. Det var så här, en webbfrontend och en worker role och sen typ så här, en kö. Det var de tre sakerna vi kunde använda när typ Azure kom. Det var Azure liksom. Mm. Och nu är liksom inte bara det här räcker ju inte. Om du frågar marknadsförarna på Microsoft så är ju Azure ännu mer. Liksom, var är Office 365 här? Det är molnet det också. Alltså inte Azure utan molnet. Liksom. Nu är det allt. Så här. Och jag är ju så här, hej, jag är Azure MVP. Vad är du MVP då på allt? Eller?
Men nu tycker jag vi blir lite för negativ. Det blir väldigt roligt att få jobba med någonting som utvecklas så fort.
Ja,
eller? Yes. Är vi lite oroliga? Är så här, börjar vi bli för gamla? Vill inte ha nytt? Eller hur, Chris?
Jag vet inte om jag ska svara på den frågan. Ja, jag börjar bli för gammal. Så är det, men det är ju kul. Det är ju sjukt roligt. Alltså, ja. Det gäller väl bara att det tar mycket tid. Det gäller att hitta rätt kunder för att få lov att hänga med. Jag tycker det är jobbigt att fastna med projekt där man ser det här rulla vidare vid sidan om medan man sitter fast med någonting annat. För är man ur det här i liksom 6 månader så har man ju en duktig uppförsbacke. Men det är jättekul. Och sen måste jag erkänna att jag använder inte alla de där grejerna. Och om man lyckas få in alla de sakerna i ett enda projekt.
Jag tror inte att man ska göra det.
Nej, jag tror det är dumt för det första. Men det vore ett coolt projekt. Men man bör nog vara flera människor. Så jag tror när Azure MVP-grejen är rätt intressant, för att säga att man är Azure-utvecklare är liksom, jag kan de här delarna av Azure. Jag tror vi kommer behöva begränsa ner det mycket, mycket mer och vara lite mer. Ja. Innan var det, jag kan Azure infrastruktur och IaaS-delarna eller jag kan utvecklingssidan. Nu är det liksom, jag kan utvecklingssidan fast jag kan de här delarna och sen får vi ta in en annan på de andra delarna.
Så har ju vi, för vi är ju två Azure TSP:er på Microsoft. Mm. Och Abdel, min kollega, han kan koda. Jag kan inte. Så vi får ju dela upp det här. Kan du åka ut till kunden? Ja, ska man koda? Ska man ha en app eller är det infrastruktur? Ja, det är infrastruktur. Ja, då kan jag åka.
Men jag kan
konceptuellt förklara liksom hur det funkar med respektive del på en whiteboard. Men skulle någon dra upp Visual Studio bara, skulle du kunna dra några kodexempel? Då bara, nej.
Jag ska bjuda in dig någon gång.
Ja, gör det.
men visar det inte på två saker också det här? Att det här är den nya Microsoft där man släpper mycket liksom tidigt. Preview, vad vi kallar och allting. Och att även vi som utvecklare som är utanför Microsoft får vara beredda på att det kommer att gå mycket snabbare.
Jo, men absolut. Det här är ju en bild av oändlig potential. Liksom. Du kan kombinera det här hur du vill. Och en gemensam vän till oss, lustigt nog, Chris Auld, han sa ju det väldigt, väldigt bra. Han sa, nu när man bygger applikationer så handlar det liksom inte längre om att bygga olika tjänster. Du tar befintliga tjänster och så bultar du ihop dem till någonting. Det finns ju ingen människa idag som skulle få för sig att jag ska nog driftsätta en servicebuss. själv liksom, på en VM eller något sånt.
Ingen är väl kanske lite
jo, men alltså,
det finns säkert någon.
Det finns en hel del i vår bransch som
men de flesta av oss skulle vara jäkligt överens om att det där är en superredundant sak att göra. Du använder en servicebuss. Du managerar ju inte den själv. Typ några av världens bästa människor managerar servicebussar åt oss. Ja. Be it in Azure cloudet eller något annat cloud. De har bussar. Du gör ingen buss själv liksom.
Nej.
Men det är väl som identitetshantering. Om man gör en app, vi drar till med Instagram till exempel.
Ja.
Ja. Om man skriver den från scratch så skulle man inte så här... Rad ett liksom, get username from TBL users och köra på så bara, åh jävlar, jag måste ju skriva användarhanteringsmodulen. Mm. Då kör man så här, vi kör Azure AD med liksom business to consumer eller något annat, för någon annan har redan gjort det.
Ja. Och givet det här då så får vi ju kanske, vi får många effekter, men några av de effekterna vi får är ju, ett, du kan bygga precis vad som helst, du kan bara bulta ihop prylar till vilken form du vill, det är som Lego, oändliga möjligheter. Och två, du kan göra det snabbt och till vilken skala som helst. Det har ju varit lite sådana uttryck om vi demokratiserar så här applikationer och så vidare. För kan man säga, ett årtionde sedan eller något sånt, när det hade en startup, så fanns det ju reella problem med till exempel tillväxt. Så här, du har inte råd att köpa mer hårdvara tillräckligt snabbt. Det kanske är 15 år sedan, jag vet inte, men ett tag sedan. Det fanns sådana här begränsningar. Nu finns det ju inga sådana begränsningar. Ett källarföretag på liksom 1,5 kilo kan dra igång så här 8000 servrar i 5 minuter, och det har man liksom råd med. Och det kan man göra.
Och sen var inte Magnus på min presentation igår, vill jag då bara påpeka, för att det jag gillar med cloud är att det finns upplevd obegränsad skalning.
Ah, ja.
Du betalar för det du använder. Mm. Så din hostingkostnad kan vara oändlig, vilket är skitballt. Det finns liksom ingen övergräns. Dra i alla sliders till max och så använder du en annan kreditkort. Men det blir, självklart blir det ju mindre kostnader, men måste ju fortfarande ha en liten åtanke också att slänger vi in alla tjänsterna så kostar de pengar.
Mm. Och vi ska prata lite mer om det här med kostnad, för jag tror att du har helt rätt, Chris, att det blir snarare så att nu märker man kostnader på ett sätt som inte man märkte förut, för att då kunde man få den här stora SQL-servern, och det var ju inget som jag stod för egentligen. Men Magnus, hur närmar man sig det här om man är ny då på Azure? För första ska vi inte visa den här bilden, antar jag.
Väldigt, väldigt försiktigt.
Ja. Man smyger på.
Kan det finnas en risk ändå? Wow, jag måste använda allt.
Nej, det kan det inte. Det kan det inte göra. Egentligen så är väl 90... Jag vet inte, men en väldigt stor andel av det vi gör är liksom en webbapplikation med en databas i folks hjärna också dessutom. Sen att det finns liksom lite nya möjligheter, det måste inte vara en SQL-databas, kanske det vore en dokumentdatabas eller någonting beroende på. Det är inget du måste känna till alla varianter av när du börjar. Du kan börja ganska tryggt där du är. Och sen, visst, försök att tänka vad de här andra bitarna skulle kunna vara bra för. Och ta det på konceptuella nivån som du var inne på där. Du måste inte kunna hur varje bit fungerar. Du måste inte kunna använda varje bit. För jag kan liksom, jag kan lätt avslöja, jag har ingen prestige i det, att den här lilla elefanten där. Jag kan ju inte det. Men det borde jag ju tydligen kunna, för det är ju i Azure-molnet och jag är Azure MVP, så då ska jag kunna det. Nej. Och det är ingen som förväntar sig det heller. Jag tror man ska sänka förväntningarna på sig och inte titta på den här och göra i brallorna bara, what? Vad ska jag göra? Utan ta det lugnt. Bygg en webbplats. Så här. Och sen efterhand så är det säkert någon smart människa som kommer att säga att men det du gör här, SQL-databas, jag fattar att det funkar och så, men det hade varit ännu bättre om du hade en dokumentdatabas, till det här problemet är en dokumentdatabasproblem. Okej, fine. Byta då till en dokumentdatabas. Liksom. Får inte panik. Det är fortfarande väldigt, väldigt mycket som är samma här.
Mm. Joakim, jag tänker på det. I ditt fall så träffar du ju många människor som har en befintlig lösning, va? Mm. Och så vill de komma upp i molnet. Hur diskuteras det där?
Ja, vi börjar oftast, eller jag ska säga, börjar oftast tvärtom. Jag börjar med en tom whiteboard och en penna. Och så får kunden berätta vad de har, sitt upplevda problem, och sen applicerar man någon sorts lösning på problemet. Mm-hmm. Ja, ni har massa gamla 2003-er som kör en .NET webbsite med en SQL och en site per server. För så byggde man för 20 år sedan.
Det var rätt.
Ja, det var rätt då liksom. Ja. Ja. Och då är det så här, men då tar vi din site och din SQL så flyttar vi dem till Apache om det går eller till några VM:ar i Azure. Och så tar man ett system i taget. Ja. Känner vi oss trygga med det här? Uppfyller alla legala krav, compliance? Hur kan vi kontrollera det? Känner sig IT-avdelningen trygg? Vad kostar det?
Hur säkrar man en elefant? En sked i taget.
Jag drar aldrig upp den här. Och bara, jaha, ni vill ju flytta. Men nu, då tar vi börjar längst upp till vänster med Vision Studio Online. Vi checkar in er kod där. Och så tar vi några webbappar. Så kör vi Continuous Integration. Och så analyserar vi det här med HD Insight. Det är elefanten för dig som inte fattar. Alltså, då kommer ju kunderna bara, fuck this. Alltså, vi får vara kvar hemma.
Men Chris, nu vill jag gå tillbaka till ditt ämne. För yes. Jag tycker det är superintressant. Dels ändå det här med det som Joakim nämner, arkitektur. Är det, ska man tänka exakt samma arkitektur? Alltså det kan vara det här vi kallar lift and shift.
Nej. Min personliga åsikt, nu kommer jag säkert trampa massor av människor på tårna. Men lift and shift är fusk. Det är inte det är till för. Det ger väldigt lite. Ja, ni kan flytta ut era VM:ar i Azure. Ni slipper ha dem hostade själva. Men det är inte det Azure... Det är inte vinsten ligger inte där.
Nej, men det kan ju vara en vinst att bara göra det, eller hur, Joakim, också, eller?
Ja, alltså kollar vi... Jag jobbar mest med infrastruktur, men jag och Chris är överens för en gångs skull här. Att lift and shift, ska man bara flytta ut någonting som det ser ut och bara applicera... VM, website, SQL, alltså då har man ju inte vunnit. Men tar man sin gamla website och kör den i PaaS, så man slipper administrera en hel server... Magic happens. Ja.
Men vad är det då för om man kan man säga så här, stora vad är det för stora förändringar i arkitektur, och kan man beskriva det? Det
blir ju min största del, som Magnus sa, Chris Old som jag jobbade för på Nya Zeeland har varit väldigt tidig ute med Azure och är väldigt fokuserad på ekonomisidan, så jag har ju liksom uppfostrad med titta på allting kostar och vrida och vända. Och den delen som blir mest intressant för mig i Azure är ju datahanteringen. För att data är där det finns mycket pengar att tjäna. För att allt är inte naturligt SQL. Det var jättelätt när vi satt och utvecklade appar tidigare. Att, ja, men det finns ju en SQL-box någonstans. Vi slänger en ny databas på den och så slänger vi in allt i den. Nu blir det helt plötsligt, men vänta, vi kanske ska separera data och lägga lite i SQL, för vi behöver de egenskaperna där, för den datan lite grann går in i Azure Search, lite hamnar i Blob Storage, lite i Table Storage, lite dokumentdatabaser. Och det är ju en del som jag tycker är väldigt intressant att jobba med, och den påverkar arkitekturen väldigt mycket. För när man helt plötsligt inte har transaktionellt stöd över all sin storage som SQL erbjuder, så blir tanken lite annorlunda. Det är ju den ena delen som jag tycker är kul. Den andra är ju det faktum att instanser går upp och ner som jojo om man har otur. Liksom. De kan försvinna och poppa upp på andra ställen. Vilket gör att vi kan inte ha state. Vi måste ha fullständigt stateless applikationer. Vi måste vara förberedda att våra instanser går ner. Men vi måste också vara förberedda på att allt annat, alla andra servicer går ner. SQL kommer att sätta på throttling om man hamrar den för hårt för att den ska överleva. Det kommer att vara tjänster som är offline vid vissa tillfällen. Så man måste ju ha en helt annan, mycket mer löst kopplad modell i allt man bygger. Jag har ju aldrig reflekterat över SQL retries, att försöka göra retries om min SQL misslyckas. För om min SQL-box mitt datacenter inte svarar, så har jag andra problem än att min service eller min webbsida inte kan hämta data, för troligen har någon dratt en sladd, stampat på maskinen, den har brunnit upp, whatever. Jag har annat att lösa, medan i molnet så är det liksom, är den offline? Ja, sånt händer. Försök igen.
Magnus, du pratar ju lite om patterns och anti-patterns. Har du någonting här arkitekturmässigt? Som
inte hade med data att göra, utan för...
överhuvudtaget med arkitektur, alltså...
Ja.
Hur man tänker, om man tänker en vanlig treskiktad lösning.
Nej, det gör man nog kanske inte. Det måste man nämligen inte göra längre. Men det fanns en tid när man var tvungen till att göra det, för det var så man gjorde. Nu måste man kanske inte riktigt göra det. Utan du tänker på lite andra faktorer. Om man var ett företag som hade en produkt som man skeppade till sig 200 kunder. Yay, vi har 200 kunder. Och så adderar man den 200 först och så vidare. Och då åker man ut till dem och så installerar man sin produkt på deras servrar. Liksom. Och sen ska man ju då patcha det, underhålla det, uppgradera det, serva det och ge support på det. Om man nu flyttar till istället då att bygga, nej men vi gör inte det längre, vi slutar vara produktföretag, vi blir ett tjänsteföretag och bygger en tjänst i molnet. Och förhoppningsvis då när man har byggt sin nya version så kanske man kommer till att vi har byggt en så kallad multi-tenant lösning. Alla loggar in på samma som i Gmail och som i Outlook och så här, att alla företag oavsett vem det är så loggar de in på samma ställe. Det är en applikation, en tjänst. Då tänker man på lite andra saker. Nu kommer vi tillbaka till svaret på frågan. Då tänker man på lite andra saker som skalbarhet och vad det innebär. Liksom. För att om du då ska ha inte kanske 200 kunder, nu har du liksom 2000 kunder eller 200 000 kunder och så är du i molnet och så ska det här skala till exempel och vara tillgängligt och responsivt, och du får helt andra frågeställningar då. För när du byggde en produkt som ett företag använde på en server hos dem, då hade du de kraven som det hade. Nu har du helt andra krav.
Det som också är grejen med det där är att när du lägger ut den i Azure som molntjänst eller något annat mål, men ja, man kan köpa din tjänst på nätet, är att när vi åker runt och säljer vår produkt så vet vi så här, den här morgonen har vi 30 kundbesök, 10% går bra, vi får 3 nya kunder. Ja, då vet vi det. Men när man lägger ut en tjänst på nätet och någon bara kan så här, åh, Altoids, fan vilken cool tjänst. Nej, jag ska fan gå med. Ja. Så, ja, du kan få 4 nya eller 40 eller 400 nya kunder på 10 minuter. Ja. Och då måste plattformen kunna skala.
Ja. Och fortsätta att ge en användarupplevelse till varje användare som gör att de fortsätter använda prylen. Om den användarupplevelsen börjar bli dålig för att du har helt enkelt skrivit dålig kod eller det skalar inte rätt eller du har varit dum på något vis då mot din kod, då kommer användaren sluta använda det. Då är du rökt. Det är färdigt liksom.
Så Chris, tillbaka till din då om kostnads och sånt. Ja. Hur Vad är din, har du någon, så här gör man?
Silver bullets är ju alltid jättepopulära. Ja. Det här löser alla problem.
Den magiska lösningen.
Det är därför det finns alla de där, att det inte finns en enda stor
Azure.
Microsoft, det tips är en enda stor ikon med en silver bullet på, så vi klara. Det, nej, det finns det inte.
Men då får ju du inga konsultjobb.
Nej, precis. Det är
så
sant.
Vill du ha det så?
Att jag ska ju bli munk i Tibet i vilket fall som helst.
Ja.
Nej, det finns ingen straight liksom, det här är lösningen. Det har blivit lite svårare att vara riktigt smart i moln, måste jag erkänna. För Microsoft har jämnat ut reglerna lite grann. När det i början fanns web roles och worker roles och någon databaslösning och så här, det var liksom 5 tjänster i molnet, så gick det att vara väldigt kreativ om man tänkte på ett annat vis. Det är lite utjämnat, så rent kostnadsmässigt så finns det inte de här jättepengarna att spara genom att bygga på rätt vis. Däremot kan man bygga på rätt vis för skalningsdelen. Det blir andra tankar där. Och jag har varit involverad i ett projekt där kundens önskemål var obegränsad skalning. Det fick inte finnas några bottlenecks överhuvudtaget. Och det blir intressanta arkitekturella grejer. När det dessutom blir en hybridlösning mitt i projektet, så får man liksom fundera om lite grann.
Hur har du något tips om hur man kan ändå beräkna kostnaden innan man är i produktion? Har du
lite grann Magnus-modell faktiskt. Det är lite känsla. Men
är det inte också att jag tänker att visa vad en skalenhet är, typ så där, att veta att om jag kör 1000 användare till, då kommer de här sakerna att öka. Alltså att det är ju inte så att man ska vara helt, att det är helt, man inte vet någonting.
Nej, man bör väl fundera på det, men det är också, det är lite farligt att tro att man kan säga att vi x antal användare behöver ha så här mycket hårdvara och vi y antal användare behöver ha så här mycket hårdvara, för det är ju olika tjänster kommer behöva skalas på olika vis. Och i vissa scenarion så kan vi då välja att kanske inte skala upp, utan erbjuda någon form av asynkron hantering. Genom att skicka allting genom servicebussen eller skicka det via köret till exempel, så får du extremt hög last under en kort period, så kan du antingen välja att skala upp eller låta det ta lite längre tid. Och sådär. Jag tycker det är jättesvårt. Men fördelen är att varje skalsteg generellt sett är ganska billigt. Det är inga jättegrejer. Det enda som väl är den svåraste delen att lösa i min värld är väl om man väljer att gå med SQL, vilket många kommer att göra, är ju att tänka efter från början och inte säga jag tänker skala upp min SQL. Jag tänker köpa en fet SQL-box och jag kommer fortsätta skala den uppåt, desto fler användare jag får, och slänga in alla användare i samma. vi måste charda och skicka ut på flera databaser. Det är väl den delen som, och där kan man ju lätt hålla lite mer, vi tror vi kan använda samma många användare på databaser och grejer, men det kommer att bli olika alltså last från olika kunder.
Precis, alltså, jag är inne på precis samma linje och alltså det är inte, nu vill inte jag låta som att åh, det är så billigt i molnet och låta respektlös mot kostnaderna, för kostnaderna är extremt relevanta. Men vad som kommer att kosta för dig är om du designar någonting, bygger någonting som slår i en, alltså alla tjänsterna i plattformen har ju en gräns för hur mycket de pallar. Om du verkligen blir framgångsrik och du fläker på många nya kunder och det här går bra, och sen så springer man in i en väg där man når prestandataket för en av de här tjänsterna och du måste bygga om någonting och det blir knepigt för dig. Det är egentligen där du kommer ha en kostnad. Alltså kostnad i att du gjorde fel, du måste nu göra om och du är mitt uppe i en affär och det är bara stökigt.
Så det är ändå viktigt att ha en bra arkitektur som inte hittar de här ja, takerna.
Du ska liksom känna dig då för att nu börjar vi faktiskt närma oss en gräns här. Till exempel gränsen för hur mycket servicebussen pallar. Är det då så att vi ska använda vad heter den?
Eventhubben,
tack. Och så här, och
är det elefanten eller?
Nej, det är inte.
Nej.
Det är elefanten.
Nej, vi bara kolla.
Ja. Eventhubben är inte med där eller?
Det finns ju en annan sak också med det. Det är eftersom vi nu går mot en publik, vi bygger SaaS-lösningar eller liknande saker och slänger ut dem i molnet, som Joakim sa, att helt plötsligt vet vi inte vilka våra kunder är. Vilket gör det väldigt svårt också att uppskatta hur många kunder kan vi ta på den här mängden hårdvara eller den här mängden tjänster, eller hur behöver vi skala ut. För att titta på enklaste tillgängliga tjänsten Twitter. Det är en rätt stor skillnad mellan mig som tweetar 2 gånger i veckan ungefär och jag ska inte nämna några namn, men andra människor som tweetar väldigt, väldigt ofta. Det är lite svårt att liksom säga, men en average Twitter-användare använder X-tweet. Det är ganska svårt att gissa. Och med molnet så har vi mindre koll på vilka vi kommer att lämna våra tjänster till.
Mm. Jag diskuterar ju mycket pris med mina kunder. Och pratar man infrastruktur är ganska lätt. Vi behöver 10 VM-ar. Vad kostar de? Och då vill jag, och det här är inte the silver bullet, men det finns ju då the Azure Pricing Calculator på azure.com, där man, om man är slängd i huvudet, kan snabbt säga vi behöver en dokumentdatabas, en SQL, en servicebuss och några webbfrontar, kan lägga ihop och få en uppskattning. Och uppskattningen får man ju nu på hur lösningen ser ut. Alltså det är en snapshot.
Ja.
Så fort vi skalar upp med ytterligare webbfront så spricker ju kalkylen.
Såklart.
Men då vet man, då kan man ju så här, ja, det blir 139 kronor i månaden.
Men man tar det i några steg. Man gör den här uppskattningen som du säger. Och sen så testar man naturligtvis inte att flytta allt man har på en enda gång. Man tar ju en liten grej.
Ja.
Och det första man flyttar ut kommer ju resultera i en månadsräkning. Så står man så här, upp, precis så här många bits och bytes har du använt och så här många CPU-sekunder ungefär, va?
Ja.
Och så räknas det ner och så får du liksom en slutsumma varje månad. Och sen så den här, det kan du liksom exportera till Excel och ge till Excel-folket som tycker om att räkna sådana här prylar.
Nej, då tar man Excel-arket och lägger in i Power BI.
Det kan man naturligtvis göra.
Men
jag refererade till ekonomer så att säga. Det är möjligt att de kör Power BI. Men du förstår vad jag menar. Att
yes.
Man får en, man börjar jag bygga upp en erfarenhet av vad innebär det, och jag vet inte, ska vi slänga in de två orden, ska vi köra OPEX till CAPEX liksom, CAPEX till OPEX liksom. Men istället för att du investerar i din infrastruktur som du köpte för så mycket kostar den, här är IT-budgeten för nästa år, så får du ju nu varje månad så här mycket har IT-budgeten varit den här månaden, och med lite erfarenhet så börjar man ju förstå vad det kostar. Så att det första gör en uppskattning, en grov skattning. Vi har ritat så här många fyrkanter, det är servrar. Det betyder att dra slidern till 10 eller vad det var. Och så ser man vad summan är. Det är uppskattningen. Och sen kommer erfarenheten. Och sen vet man vad det så att säga kostar. Sen en bit in.
Sen är det också så här att hamnar man i problemet att man måste skala upp och man måste skala ut. Om inte det innebär att man har högre intäkter där också, så bör man nog överväga sin företagsmodell lite grann. För hamnar man i en situation där man bara skalar ut och det kostar mer och mer och mer pengar, men man får inte mer och mer pengar in. Twitter är ett så här underbart exempel. De har liksom väldigt liten inkomstmodell, men jag gissar på att de har rätt många maskiner för att köra det. Jag förstår inte ekonomin i det. Och jag tror att få företag kan få en sån ekonomi att fungera om man inte har folk med stora fickor som fortsätter att ösa pengar på en. Men generell kund kommer ju ha, när vi kommer till att vi måste skala ut så har intäkterna gått upp, så att det är okej att spendera lite mer på hosting. Mm.
Ja, vi ska strax sluta. Jag skulle vilja göra reklam för en hel dag som vi har den 18 november som heter Microsoft Azure Tour i Stockholm. Och där kommer ni att lära er allt det här som vi har svamlat om, och ändå bättre, tror jag, eller hur?
Jag kommer vara där.
Ja, du kommer vara där. Så tack Magnus Mårtsson, tack Christer Klug och tack Joakim Neslander. Och
tack
nu
själv.
Börjar sessionen igen.
Tack själva.
Tack.
Tack.